På mitt skrivbord hemma i min Stockholmsvåning har jag mitt Svanemuseum, som jag brukar säga i skämtsamma ögonblick. Hela museet består bara av ett enda utställningsföremål, en bit av en röd tegelpanna. Den satt en gång på taket till ett gult trähus med vita knutar. Det huset var beläget på Svanö i Ångermanland. Det var där jag föddes, i Gula villan som vi brukade säga. Och från den var det inte långt ner till Vältviken där vi badade om somrarna. När jag 1974, efter mer än 4 decennier, återvände till Svanö hade Gula villan nyligen rivits. Och på den plats där den legat fanns bara spillror kvar, som till exempel bitar av tegelpannor, av vilka en nu dagligen påminner mig om mitt födelsehus på Svanö. När jag sitter och tänker ut vad jag ska säga i det här programmet har jag min tjänstegrammofon bredvid mig. Producerar man regelbundet skivprogram vid Riksradions underhållningsavdelning har man en egen sådan nämligen. Och då slår det mig att intresset för musik och grammofon måste ha funnits där latent redan från början. Ty flera år innan jag kunde läsa vad som stod på skivetiketterna var jag nämligen en passionerad skivvän. I barnkammaren fanns det en hel del leksaker, men ingen av mina ägodelar var mig så kär som min lilla vevgrammofon. Typiskt nog är jag fotograferad vid späd ålder, sittande på trappan till Gula villan med en grammofon bredvid mig. Och över hela trappan ligger skivor och åter skivor utströdda. En av dem måste ha varit den här. Den tyske polisen Karl Teikes världsberömda marsch Alte Kameraden var en av mina favoritskivor som jag dagligen spelade på min lilla grammofon. Jag minns att jag överhuvudtaget var mycket förtjust i just marscher. Och jag kunde tidigt hålla isär Kronobergarnas och Svea och Göta Livgardes paradmarscher. De gamla 78-varvarna var ju ömtåliga föremål och det hände att en eller annan skiva tappades i golvet och gick i allt för många bitar. Jag minns att det hände flera gånger med just Alte Kameraden, men jag tjatade mig alltid till ett nytt exemplar. En grammofonskiva var alltså självklart det jag framför allt önskade mig som födelsedagspresent. Jag kan fortfarande återkalla den där känslan av tillika delar förtjusning och tillfredsställelse som jag upplevde när mina föräldrar och syskon kom in och uppvaktade på födelsedagsmorgonen. Och jag på brickan med presenter fann ett platt, fyrkantigt, grönt paket. Det måste vara en skiva. Och det var det också. På min 5-årsdag fick jag bestämt den här. Ernst Rolfs Öckerövalsen var en annan av mina verkligt stora favoriter. Rolf-skivor översvämmade ju Sverige på 20-talet och vi hade många av dem hemma. Det är kvinnan bakom allt. Inte gör det mig något. Tacka vet jag det som var en gång. Rolf blev min första skivsångaridol. Och eftersom jag spelade Öckerövalsen så ofta lärde jag mig texten mer eller mindre utantill. Textens författare, Fritz Gustav Sundelöv, lärde jag känna långt senare. Han berättade för mig att han skrivit texten på tåget mellan Oslo och Stockholm. Det är nämligen en norsk vals det här. I Norge sjunger man om kvinsen på Nötterö och därifrån var väl steget inte långt till Öckerö för den visskrivande Rolf-författaren där han satt i sin tågkupé och rimmade. Men vi hade inte bara svenska sångskivor där hemma på vår egen ö, Svanö. En amerikansk platta av märket Husbondens röst, på vars etikett fanns en hund, upplyste om att det minsann fanns käcka kvinns också i Carolina, särskilt då en som hette Dinah. The Revelers kallade sig den här sånggruppen vars insjungning av Dinah var en av de första på elektrisk väg inspelade 78-orna. 1926 hittade den vägen till många svenska hem med grammofon, som Gula villan på Svanö. Men annars minns jag nog bäst plattorna där det sjöngs på svenska. Ibland sjöngs det om det glada sjömanslivet på böljande blå. Och vi hade ju nära till båtar, vi öbor. En färja förband oss med fastlandet, med Strömnäs. Jag minns så väl lastfartygen som passerade genom Svanesundet och ibland la till vid kajen. Särskilt de stora båtarna med S-märkta skorstenar. Och ibland fick man vara med om en sommarutflykt med Strömkaren och med en badholm längre bort i Ångermanälven som destination. En ny sångaridol dök upp bland mina skivor 1928 och han delgav mig sina erfarenheter av livet i sjöss och sjöng att han var sista man på Skansen. Sven-Olof Sandberg, ungt stjärnskott i grammofonbranschen, blev ju folkkär på kort tid de där åren i slutet av 20-talet. Sista man på Skansen, en av Fred Winters och Valdemar Dahlqvists många sjömansvisor i gungande valstakt. En glad låt för en liten svanebo att tralla på. Där han rörde sig mellan gula villan, stallet, hönshuset, herrgården, brädgården och färgstället där man kunde köpa cola. På hösten 1930 lämnade vi Svanö och flyttade till Kramfors där min pappa i egenskap av nyutnämnd bolagschef fick flytta in med familjen i den vita herrgården. När jag 1974 gjorde min sentimental journey till Ådalen och återsåg Svanö var förändringarna många. Gula villan var som sagt jämnad med marken och den gamla Svanö herrgård var sig föga lik. Huset hade på något sätt satt sig. Och den vackra trädgården bakom var en enda snårsko. Nej, det var inte mycket som stämde med minnesbilderna. Hur annorlunda var inte mötet med Kramfors och Kramfors herrgård framför allt. Där ju också platschefer avlöst varandra under åren och huset underhållits. Ni vet, man kan i fantasin vandra runt i gamla hus där man bott. Och det hade jag gjort otaliga gånger i herrgården. Och med stöd av minnet förflyttat mig från salen och biblioteket, herrummet som det hette, på nedre botten och så trappan upp till övre våningen. Nåväl, efter 41 år gick jag äntligen där igen. Och det var alldeles märkvärdigt vad minnesbilderna stämde. Såväl att jag genast såg det som var nytt. Titta, där var en dörr som inte fanns förr. Som nu hade öppnats mellan två rum där det tidigare aldrig funnits någon förbindelse. Kramfors, där började jag min skolgång och där började jag också gå på bio. Biograferna var två, Roxy och Thalia. Och en av mina första stora bioupplevelser var Vin, dansar och ler. I en tid när tv var ett okänt begrepp gjorde ju biografens bild- och ljudupplevelser ett kolossalt intryck på ett ungt sinne. Vin dansar och ler, där höjrigensångaren i Grinsing, Paul Hörbiger, sjöng Das muss ein Stück vom Himmel sein, och där Willy Fritsch och Lilian Harvey var stjärnorna. Filmen om den dansande vinkongressen, där den ryske tsaren upplevde ett kärleksäventyr med en söt vinsk handsk försäljerska. Den filmen gjorde ett djupt intryck på mig. Ett biografbesök på den tiden förekom inte oftare än att varje filmupplevelse fanns kvar inom mig i veckor, ja längre. I månader. Men nu började jag som sagt skolan och lärde mig läsa ordentligt. Och skivspelandet fick konkurrens, inte bara av läxläsning. Sagans och äventyrens värld öppnades genom barnbibliotekets saga. Små behändiga böcker med fantasiägande omslag och röda ryggar. Där återberättades äventyrsklassiker som De tre musketörerna och Mattias Sandorf, Robinson Crusoe och Greven av Monte Cristo i för unga läsare praktiskt nerbantat format. Mattias Sandorf minns jag särskilt. Vi bodde en sommar i en förhyrd stuga uppe i Fannbyn. Huset låg rätt ensligt, ute var det åskväder, blixt och dunder. Och i boken om den ungerske frihetshjälten som jag just läste flydde han från fängelset ner för en åskledare där blixten plötsligt slog ner. Fortsättningen löd. Och med ett skrik störtade Mattias Sandorf ner i forsen. I samma ögonblick lystes mitt rum upp av en blixt, omedelbart åtföljd av en våldsam åskknall. Ett dramatiskt möte mellan dikt och verklighet. Många upplevelser förmedlades också av radioapparaten. Där knarrande dörrar och vindens ylande åstadkom kuslig spänning i pjäser som den om Tom Sawyers äventyr. Och där jag fick tre alltid trivsamma radiobekanta. Farbror Sven, Efraim Alexander och hans brylling Tobias. För något yngre lyssnare vill jag tala om att Sven Järring som berättade i inledningen också gjorde Efraim Alexander medan Tobias spelades av filmmannen Nils Järring, farbror Svens bror. Det är nyinköpta grammofonskivor som snurrade på resegrammofonen i Kramfors herrgård i början av 30-talet var ofta tyska. För det här var ju en tid då tyska och österrikiska filmer och operetter hade högkonjunktur och örhängena var många. Ibland hörde man dem första gången i grammofontimmarna i radion, ibland vid ett biobesök. Och någon gång kunde en melodi vara intimt förknippad med en spännande resa. I maj 1932 fick jag följa med min pappa till Stockholm. Och en vecka i Stockholm för en Kramforspojke var sannoliken ett äventyr som satte spår. Bara det att få bo på ett stort hotell, KAK-hotellet med utsikt över Kungliga slottet, var ju sensation nog. Nu hade jag dessutom blivit idrottsbiten och ett stadionbesök med en fotbollslandskamp på programmet. Sverige-Finland med 7-1-seger för det blågula var sannligen någonting att skryta med och berätta om när man kom hem till Kramfors. En annan upplevelse som satte spår var ett biobesök. Kärlekskommando, Liebeskommando, en tysk filmoperett med den söta, käcka Dolly Haas i huvudrollen. Den handlade om en ung flicka som rycker in i militärtjänst i sin brors ställe och alltså låtsas vara pojke. Efter vad jag minns för att brodern skulle få fullfölja sina studier. Löjtnanten var Gustav Fröhlich. Och marschvisan Kamrat, wir sind die Jugend fastnade omedelbart och medföljde på hemresan i form av en nyinköpt tysk grammofonskiva. Vad roade vi oss med under de långa Kramforsvintrarna? När inte vår lärarinna Rud Mellgren såg till att vi följde Nils Holgersson på hans underbara resa på Gåsaryggen i Selma Lagerlöfs bok eller sysslade med betydligt tråkigare ting som välskrivning och räkneproblem. Jo, min kompis Lennart Enström och jag åkte förstås skidor och bob i backarna och så var vi med i scouterna och fick uppleva det högtidliga ögonblick när Sveriges scoutchef Ebbe Libratt strax före jul 1932 utnämnde oss till vargungar. Ceremonin utspelades i en lokal som låg nära järnvägsstationen och som kallades Babelsberg. Där fanns en liten scen, där spelades ibland teater och särskilt minns jag en föreställning av Kramfors teateramatörer. Man uppförde Brandon Thomas klassiska fars Charlies tant. Och att vi inte missade den berodde givetvis på att vår lärarinna fröken Mellgren var med på scenen och spelade den riktiga tanten. Den utklädda falska och roliga gjordes av Kramforssonen Alf Östlund, minns jag. Han blev senare professionell skådespelare och kom till Stockholm. Han spelade revy hos Ragnar Klange på Folkets hus och hans väldiga kroppshydda uppfyllde dessutom filmduken i många lustspel. På Babelsberg gjorde jag min egen scendebut. Min första kontakt med något som åtminstone liknade teater ägde rum i samband med någon av de många välgörenhetssoaréer som Kramforsborna lockades att bevista. Lennart och jag var med i en kinesisk tablå där vi var iförda gula och svarta teaterkostymer, minns jag. Och dessutom var vi sminkade och målade så som små kineser antog sig ut. Något slags rörelseschema förekom väl också, kan jag tro, men minnet är ganska dunkelt på den punkten. Men uppträdde på en scen gjorde vi. Det satt publik i salongen och applåder fick vi. Vi emottog också tacksamt publikens livliga bifall vid vår debut som musikanter. Det fanns en energisk tysk dam i Kramfors som hette fröken Steinke. Hon var min pianolärarinna och hon bildade dessutom en orkester. Alla barn deltog på alla möjliga märkliga instrument. Självaste Haydns barnsymfoni stod på programmet och själv gjorde jag en slående insats med min harskramla. Ibland om söndagarna bilade familjen till Sollefteå eller Härnösand. Och när jag nu går att spela min sista skiva för er, där 30-talssångaren John Wilhelm Hagberg sjunger Det är jag som går vägen upp för stegen, fast han på stockholmsvis låter vägen rimma med stegen, så associerar jag genast denna tidstypiska slagdänga med en sån där söndagsutflykt. Jag minns att det var i Härnösand på vårkanten 1933 som vi gick på en biomatiné och såg Fridolf i Lejonkulan. Mitt första möte med tidens populäraste svenska filmkomiker Fridolf Rudin. En biomatiné att prata om och en ny melodi att gnola på under resan hem. Men innan skivan får snurra igång vill jag tacka er som lyssnat och som följt mig på min nostalgiska resa till barndomens lekplatser. Tack för mig!